Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag här i vår studio tillsammans med en ny Tyresöbo tycker jag. Du heter Bo Wessel.
Ja.
Ja. Hur länge har du bott i Tyresö?
Ja, jag är bosatt här nu sedan 2 år tillbaka. Men jag har haft sommarnöje här ganska länge ja. Tillbaka. Så att jag har ungefär mellan min lägenhet och stugan ser ungefär att det tar 7 minuter att promenera.
Det var ju kul. Var ligger din sommarstuga?
Ja, vid Albysjön.
Vid Albysjön?
Ja.
Jaha, vid Gimmersta?
Ja.
Jaha, vad roligt.
Så att där har vi liksom långt tillbaka i tiden.
Hur lång tid tillbaka
då? Det är på mina svärföräldrars sida från början då. Sen har de är borta nu, men så har min, ja. Min fru liksom, det har varit hennes barndomssomra har ju varit där hela tiden.
Jaha, vad trevligt. Ja. Så ni har ni valt då att sen flytta hit?
Ja, precis.
Välkommen.
Ja, tack.
Berätta lite mer om dig själv. Vem är du och var kommer du ifrån om du nu är lite ny Tyresöbo?
Ja, jag har bott alltså ganska länge då i Sollentuna. Där jag också har varit präst. Nu är jag liksom, jag har inte lämnat det, låter fel, men
jag har gått i pension
så att säga, och så att ja, det är liksom en ny giv verkligen, och samtidigt kanske inte, för att man, ja, jag sitter ju här med böcker och så, och liksom det är väldigt mycket det jag har jobbat med som präst också.
Ja, för det är det vi ska prata om. Ja. Vi ska prata om en bok som du har skrivit.
Precis.
Men du får berätta lite mer om dig själv. Var stod din vagga någonstans?
Ja, den var ju, jag var inne i stan till att börja med, men sen kom vi ganska snart till Danderyd. Min mor finns kvar där, så att den adressen kan jag fortfarande besöka.
Ja.
Och ja.
Har du jobbat som präst hela ditt liv?
Ja, det har jag gjort då.
Ja. Det måste vara ganska spännande jobb egentligen, va?
Ja, det är det ju. Man får ju det som, ja, det är på olika sätt. Det är ju både glädje och sorg, och sen är det ju också att man får ju faktiskt, ja, alltså man har ju saker som man ska hålla sig till givetvis. Ja. Men samtidigt så har man ju också en slags stor frihet att själv utforska tankar och saker och ting man funderar på i livet. Alltså det finns liksom en...
Det är allting från födelse och död.
Ja.
Så ni täcker ju in hela livet.
Ja, det gör man ju på något sätt. Och liksom också det här kreativa som för mig är viktigt. Liksom det har jag fått till. Det har ju, alltså mina predikningar och så, det är ju inte bara liksom att man punktar upp några saker, utan det blir ju någon, bästa fall i alla fall. Ja. Någonting som kanske på något sätt också blir någonting för mig själv också. Just som det. Jag tycker känns viktigt. Mm. Det har inte varit så att jag vill predika för dem så.
Nej.
Jag har en känsla att jag predikar för mig själv ganska mycket också.
Jo, men är inte det överhuvudtaget, det här filosoferande, resonerande? Ja. För människan vet ju inte så mycket egentligen.
Nej.
Allihopa spekulerar vi ju.
Ja, det är alltså, ibland tänker jag liksom att... Ja, vi klär ut oss och sådär i våra speciella kläder och sådär. Men annars så liksom är man ju liksom en i gänget samtidigt.
Ja, för alla är vi människor.
Ja.
Mm. Och allihopa funderar vi på.
Ja, man gör det. Man,
om
man,
de högre makterna.
Och jag tror att prästen har allting klart liksom. Men det, så upplever jag inte. Utan det är en ständigt sökande egentligen. Samtidigt någonting som man kan vila i. Men ändå fortfarande någonting. Och saker händer som man inte fattar, självklart.
Och egentligen, även om inte alla går i kyrkan, vilket är,
ja.
Så är det ju liksom i många, folk går kanske inte på möten, föreningarna får färre medlemmar, kyrkan får färre medlemmar, men så är ju folk väldigt intresserade av andliga saker.
Mm.
Så vi är ju på något sätt, även om vi är ett sekulärt folk, så är vi ändå intresserade av frågorna.
Ja, precis. Nej, det är egentligen man skulle vilja att det här med gudstjänsten, det är liksom att det inte var så, det blir lite skilda saker åt ibland, känns det som.
Mm.
Vardagen och så kanske kyrkan, liksom, det, att man kunde liksom, att det mera bara faller sig så naturligt att man kan prata om sånt också utan att det behöver vara så högtidligt.
Ja, hitta andra former. Ja. Nu tänkte vi egentligen prata, varför vi är här är att du har skrivit en bok.
Mm.
Hur länge sedan var det du skrev den?
Ja, när jag började med den. Den har ju lång bakgrund så att säga innan jag skrev. Det kom ju 2007 då.
Okej. Och nu har den kommit ut i en andra
upplaga. Ja.
Upplag. Det, ja. Och det betyder att den har sålts?
Den har sålts. Alltså, det är den första... det var ingen jättevolym så att säga, men det tog ändå slut och då beslutade tänkte jag att ja, det får bli en fortsättning då.
Du får tala om vad den heter.
Den heter Ballad i månsken dansad med kuliss. Och det är ett citat från det som är i själva boken. Då.
Ja, det är en fantastiskt vacker titel.
Ja, och det där är, då, det är någonting som ett citat som min mormor då liksom i ett sammanhang säger.
Ja, för det handlar om din mormor.
Precis.
Vem var din mormor? För din mormor levde tills du var hur gammal då?
Ja, hon dog när jag var 11 år. Så att jag har inte haft någon så här, då vuxen kontakt med henne självklart. Då, utan, så det här är någonting som har kommit som senare då. Att jag liksom bara intresserade mig för hennes liv. Och det fanns då, hon hade skrivit lite dagbok. Och liksom det fanns lite saker som man kunde gå efter. Okay. Och jag pratade med min mor och min morbror och sådär. Så fick jag också. Däremot var jag då lite fräck så där att jag gav sken av att jag var allmänt intresserad av att
få veta saker
om det. Och det blev lite grann av en chock för vissa i alla fall att det plötsligt blev en bok som det var. Så det var inte helt, det var lite olika. En del var jätteglad och tyckte det var jättekul. Andra liksom kände att nej, oj då. Liksom det här. Så att det hände att några av de nära är faktiskt valt att inte läsa boken.
Nej, men det kan ju vara känsligt.
Så men samtidigt tycker inte jag att det, ja, det är min, jag tycker inte att det är liksom någon som kommer på något sätt. Men det är klart att kan ju tycka att man ska, men en del vill ju att det ska vara, ens liv ska vara lite anonymt, att man inte ska vara liksom
hela eller där. Kanske lite tillrättalagt vill man nog att ens liv ska vara, ja. Om den kommer på papper. Men din mormor levde alltså 1893 till 1962.
Ja. Och ja, hon kom ju alltså då från en väldigt, ja, alltså egentligen så kom hon kom för tidigt.
Ja.
Och det här liksom var nere i Båstad. Där var det så att hon kom ju för tidigt. De var inte.
Vad menas med kom för tidigt?
Ja, att de var inte gifta.
Nej. Så var det ganska vanligt, ja. Eller hur?
Man så gifte att, sig därför att den här lilla flickan, hon lämnades bort.
Aha.
Till en sån här som tog hand om såna här barn som då liksom kom för tidigt.
Just det, som inte var egentligen födda innan eller avlade inom äktenskapet.
Men sen var det en farmor där, ja, som en, verkligen en rätt rådig kvinna. Hon tog reda på var den här flickan fanns.
Mm-hmm.
Och bara tog tag i liksom, sa att hon ska vara med i den här familjen också.
Jaha,
det fanns ju redan två pojkar där. Och de var liksom, jaha, plötsligt från vilket syskon som den visste om.
En stora syster.
Ja, helt, alltså det är för oss, man kan inte fatta riktigt. Nej. Det här, alltså att det kunde bli så. Så att, ja, det var verkligen en hennes pappa dog relativt tidigt, mamma levde ganska länge. Och förlikades vi med det hela så småningom, men det tog sin tid liksom.
Alltså hennes mamma, kunde inte acceptera henne då eller?
Nej, hon hade lite svårt.
Hon hade ju lämnat bort sitt barn, ja. Och kanske hade skuldkänslor och sånt.
Ja, och det var ju liksom det här, det är svårt för oss att fatta liksom att det här, det var ju någon slags synd nästan liksom, ja. Och så här att man
inte kallades man inte för horunga på den tiden när man föddes utanför
äktenskapet? Ja, så var det väl, va? Ja. Så att det, ja, men man blir lite fascinerad av det här på något sätt. Men det är ju skrämmande samtidigt att det kunde bli så. Det dröjde. Först när hon var i vuxen ålder så hon och hennes mamma då började liksom vara lite mer vanliga med varandra. Och,
vet du, hur kommer du ihåg din mormor själv? Vad var det för egna upplevelser av henne?
Ja, jag var i alla fall 11 år då innan hon dog. Och, så att, men hon var en sån här, hon gjorde små. Hon var väldigt pysslig och gjorde roliga saker. Vi hade en järnväg och hon gjorde små spegelsjöar och sådana här.
Hjälpte in på sådana grejer?
Ja, så där var liksom, och väldigt, ja, vi tyckte jättemycket om henne. Och, ja, min bror framför och syster och sen.
Mm.
Så att det var, hon var jätte, liksom, en mysig mamma. Och vi visste ingenting om hennes saker dels tidigare. Liksom, så det fick man ju veta senare förstås, men inte när vi var små. Så där.
Men du uppfattar henne som en varm
och, ja, väldigt, och, väldigt varm och ja, vad kan du uppfatta som lite, så hon, det blev ju inte så, äktenskapet blev ju inte så bra, det blev liksom, det var en slags stress i det hela liksom, de kom inte överens. Men hon var ju ändå en klok och varmhjärtad människa, tyckte jag. Och,
för det du skriver någonstans, läste jag recensionen där, om att hon blev så olycklig.
Mm.
Är det du har forskat efter, varför hennes liv, varför hon kände sig så olycklig? Eller hur kom det sig att du ville just forska om din mormor?
Ja, nej, jag tyckte hon hade ju ett spännande liv också. Det här med dansen som kommer in här. Och,
berätta om hennes liv. Så hur blev det förutom att hon då kom tillbaka till sin grundfamilj?
Ja, det var alltså en rik familj nere i Båstad. Riktigt rik sådär. Och hon visste väl inte. Hon blev sjuksköterska. Hon hade liksom en utbildning på det. Men hon gjorde inte så mycket av det. Och liksom gick och hängde, kan man väl säga. Mm. Jag
det kanske inte, om man tillhör en fin familj så kanske man inte behövde jobba så
mycket. Nej, hon hade inte, det var inte så. Men modern då, hennes mor var ville ju liksom att så här kan inte hålla på. Bara liksom dega här liksom.
Ja.
Man uttrycker sig så. Så att då kom det en läkare förbi som var vän till henne, till mamman då. Och de pratades vid lite grann tydligen. Och så blev det att hon kom till Norge och fick vara den här läkarens sjuksyster hos oss. Så det är ganska mycket av...
Och under vilken tid var det?
Ja, nej, jag kommer inte riktigt ihåg när exakt det var.
När hon var i 20-årsåldern?
Ja, någonting sånt var det.
Det var början av seklet som hon var i Norge då?
Ja.
Mm. Hon var född 93, så hon var 7 år när 1900-talet började.
Ja. Mm. Så att där fick hon en fantastisk tid då med, och där fick hon många kontakter. På något sätt det fanns liksom ett gäng där som hon liksom kom in i liksom bara på bananskal. Och de glada ungdomar i hennes egen ålder och som hade liksom olika äventyr och sådär. Men hon kom också in också där på litet oväntat sätt, så hon alltid varit intresserad av just det konstnärliga och dans och sådär. Mm. Hon började ägna sig åt det och de fick uppmuntra de här, framförallt många killar där då, det blev aldrig någonting med dem, men det var liksom många
sådär. Hon fick kanske självförtroende.
Ja, sådär, och så att hon, de uppmuntrade henne att ta och liksom verkligen komma på scenen liksom och sådär, så att så att hon, och det finns recensioner, det var ganska var fulla hus och sådär, så att hon var tydligen ganska duktig när det visade sig. Hon hade verkligen talang.
Mm-hmm. Vad dansade hon för någonting?
Ja, det var så, och det här ser man henne i den här...
Nu visade du en bild.
Ja, jag ser en bild, ja. Mm. Man ser henne liksom, jag har ju inte sett henne självklart att dansa, utan jag tror idag så skulle vi ha svårt att ta till oss det här, liksom att det är mycket... Med olika kläder. Så det är inte den här tåspetsdansösen.
Det är ingen balettdansös.
Nej, utan det är mer att de gestaltar saker.
Olika roller.
Så här och liksom, det är dans, men olika situationer, berättande på något sätt.
Det var början av 1900-talet, det fanns inte så mycket att välja på. Nej. Det fanns ingen bio.
Nej, och det här var liksom, det var en konstart som jag vet inte riktigt om det... Isadora Duncan, tror jag. Det är någonting sånt där. Liksom, det är alltså inte det här, utan man gestaltar känslor och sådär. Men det är inte det här liksom...
Och dans var ju väldigt stort, ska man ju veta, början 1900-talet. Mm. Det var ju så folk träffades.
Ja.
Det var på dansen.
Ja. Mm. Så att, men det var så, det blev fulla hus. Och det var liksom, det är klart, det var väl kanske man var lite svältfödd på sånt här. Ja. Men det kom många och hon hade verkligen en period där liksom,
livet var bra.
Livet var väldigt bra.
Vad hände sen då?
Sen tog det liksom på något sätt bara, på något märkligt sätt, bara slut.
Mm.
Hon har haft många som hade stött henne och sådär, men på något sätt så hade hon på något sätt, det ska komma nytt och sådär. Mm. Och så hon återvände ju ner då till Båstad till att börja med, och sen kom hon så småningom till Stockholm.
När träffade hon sin man då?
Ja, de träffades där nere i Båstad. Och det var ju liksom det var väl liksom dömt från början att det kanske inte skulle fungera.
Varför skulle det inte fungera?
Alltså då i alla fall, han var smedens son liksom. Och ja. Hon kom ju från en
finare familj.
Mycket familj, fin familj då och sådär. Hon var inte snobbig själv på något sätt, men det var liksom ändå en, man kanske hade lite mer känsla för det där med vad som, så att hon, det var ju väldigt, hennes mor hade ju väldigt svårt att verkligen välkomna Otto som han hette då. Det var väldigt,
så man, man höll sig sin egen klass på den.
Ja, tiden. Det var verkligen, vi har svårt att fatta det där liksom, men det var svårt för henne, för mamman, att ta det här och ja, liksom, det beskrivs i boken också liksom, hon liksom bara liksom, hon har nämligen varit internat, bott på, det var ett jättestort hus. De hyrde ut liksom, så man kunde, så att han hade bott en liten tid där, så att de hade ju träffats där, och det blev också, gjorde det också så komplicerat.
Aha, okay. så att de tvingades också gifta sig, eller?
Ja, nej men de var, det var, det började väldigt bra liksom, de var så där, men de var väldigt olika i kynnet egentligen, hade olika, verkligen olika liv egentligen.
Hur många barn fick de?
De fick två barn. De,
din mamma?
Ja, och hon lever fortfarande, hon är 92.
Och vem, och var hon först?
Ja.
Och sen kom en?
Ja, sen kom en, han var 2 år yngre då.
Ja.
Mm. Så att,
men på vilket sätt vet du att hon var olycklig, din mormor?
Ja, det är min, som mamma har berättat då. Det har ju framkommit så. Och sen har jag ju tagit...
På vilket sätt säger din mamma? Hur...
Ja, det var alltså att det var ju att... Ja, det hade börjat bra då med Otto, med hennes man. Men de kom ju ifrån varandra mer och mer på olika sätt. De var väl för olika och...
Levde han när du var liten?
Din ja, då, och han levde längre. Så att
han levde längre.
Så honom minns jag.
Och vilken, hur uppfattade du honom som barn?
Nej, det var ju inga problem så. Liksom. Mm. Det här var ingen, det var ingen skugga så. Han var... Så här, nej, det var inga misshälligheter så, det var det inte. Det kan jag inte säga att det var han. I efterhand kan jag liksom förstå lite grann så där, men hur, att det är vissa saker som jag kanske inte uppfattar när det liksom hände, men honom tyckte jag tyckte inte alls illa om honom.
Men din mamma, tyckte hon om sin pappa och sin mamma, eller alltså tyckte hon, tog hon parti för sin mamma och tyckte, alltså, hur kom det fram att, liksom att för att det är inte sånt man pratar om i en familj, liksom, att mormor är olycklig eller olyckligt gift.
Ja.
Hur fick du veta det?
Ja, nej, men det har ju, när vi blir lite äldre, jag var 11 år när hon dog och sådär, så då, sen pratades lite grann om hur det hade varit och sådär. Så vi visste ju, jag visste ju liksom lite grann om Otto, min morfar och sådär, och vi kom ju väldigt bra överens och så, men det var väl kanske... Jag vet inte riktigt hur... Nej, det var liksom ingenting...
Sen. Han var inte snäll, eller var det som...
Ja, det var att det bara att de två...
Passade
det funkade liksom inte. Och han hade väl liksom också en liten... Jag vet inte, kanske att han var... Ja, hon den rika...
Ja.
Sådär,
och han hade lite dålig självkänsla och kände
sig
lite...
Ja, kanske på något sätt ändå. Att han skulle på något sätt hävda... Vi hade ett behov av att hävda sig lite grann.
Och ville trycka ner henne för att känna sig bättre, eller?
Ja... Det blev liksom att någonting, alltså jag har ju som sagt, jag var 11 år men det var kanske lite knepigt, för man kan ju förstå honom också, att det var inte så lätt alla gånger liksom för honom.
Nej.
Men de hade ju goda stunder också, det var inte alltid så där, men han var lite, vi var lite stolt till sin karaktär så där, och han visste bäst oss.
För när jag läste den recensionen eller det här om boken, så handlar det liksom att du försöker ta reda på varför hon var så olycklig.
Ja.
Men sa hon själv att hon var olycklig? Eller var det någonting i familjen som man kände att hon inte fick det liv som hon ville? Eller?
Ja, alltså det var väl att de pratade här, min mor och morbror och sådär, pratade ju liksom om sin...
Mamma.
Sin mamma och om Otto också, så där, hur det hade varit. Så det var ingenting som det var vi barn medvetna.
Det var en sanning i familjen att det var...
Ja, det, man visste ju hur det var. Otto var ju hade liksom, vi var lite stolt att kunna... Så där, men jag har liksom inga egentligen dåliga minnen av honom själv. Utan det är liksom, kanske jag märkte på min mamma ibland när vi träffades tillsammans och sådär, att hon kunde kanske bli lite irriterad eller någonting sådär.
Men hur kom det sig att du ville skriva en bok just om din mormor? När kom den idén hos dig?
Ja, det fanns ju, det finns ju den här boken. Hon skrev ju liksom dagbok.
Hon skrev dagbok din
Ja,
mormor.
ja.
Och hon har själv gett ut en bok
Ja,
som
just det.
heter vadå?
Prack och fem andra sagor som utgiven av Wahlström och Widstrands.
Och din mormor hette Rut Holmén.
Rut Holmén, ja. Det är hennes
Så hon skrev sagoböcker helt enkelt?
Ja, hon skrev ett par sagoböcker då. Så att den, ja, den
och sen
här...
skrev hon egna dagböcker?
Ja, sen skrev hon, och framförallt, ja, inte kanske, ja, det är framförallt då den här resan, eller Norgeperioden.
Som hon skrev om.
Det var där skrev hon en hel del om sitt äventyr med dansen och allting. Aha. Där då.
Och när fick du reda på de här, tillgång till de här?
Ja, nej, men det fanns ju visst material då, vissa bilder från hennes dans
ja.
Och allt det så här. Och jag blev liksom, ja, vissa
du
saker.
Du blev nyfiken,
ja, jag blev nyfiken på det här och försökte skapa mig liksom en bild av henne. Och jag tyckte det blev väldigt spännande att komma in. Och jag liksom, jag var väl lite, jag har inte varit helt hedlig, om man säger så, på det sättet att jag... Det uppfattades så av släktingar att jag liksom bara gjorde en släktforskning, så
ja.
Att säga.
Och jag, spelar du in eller skrev du ner?
Ja, när jag skrev ner. Jag skrev också, fick också, jag spelade också in
ja.
För band så att jag fick lite bland annat. Bland annat så där. Jag var inte helt liksom, uppriktig om jag ska vara ärlig då. Så det blev lite grann, det var lite olika reaktioner sen då när det visade sig att det inte bara var liksom en liten privat grej, utan att det här var en bok då som kom ut.
Men din mamma, har hon läst boken?
Jag vet inte riktigt faktiskt.
Nej.
Min morbror, det var inga problem.
Han läste boken?
Ja, han läste boken.
Vad tyckte han då?
Ja, han var bara glad över det. Han tyckte inte det var något problem. Min mamma var lite mer betänksam. Och jag vet inte om hon kanske ändå har läst boken. Men hon sa till början med, så fick jag... Att...
De blev arga på dig? Blev
ja,
och
det kan man ju säga. För jag var ju inte helt uppriktig, så att säga. För att jag vill liksom inte, jag var också liksom inte säker på att det skulle bli något. Så att det blev så att jag... Ja, hon uppfattade mig som att jag skrev för min egen skull, inte att det skulle komma ut.
Men från början visste du inte heller att det skulle bli en bok? Du satte dig ner och skrev?
Nej, jag hade ju liksom den här en slags klippbok som fanns och jag hade intervjuat mina närmaste då, min morbror, min mamma framförallt. Så att jag hade ju ett material och sen såg jag möjligheten att kunna liksom få ihop det här.
Men är du duktig på att skriva? Har du skrivit, i och med att du är präst så har du skrivit hela ditt liv, eller?
Ja, det kan man ju säga. Det är ju lite olika saker på ett sätt. Men det är ändå att formulera sig och fånga tankar och så här. Det ingår ju på något sätt i prästjobbet också. Så att, ja. Där, och jag har alltid skrev såna här som dumma. När jag var liten också skrev jag små sagor. Och,
ja, du har närt en dröm om att skriva en bok.
Ja,
ja.
Så kan man säga.
Ja.
Så att...
Men var det svårt? Hur lång tid tog det att skriva boken då?
Ja, det var en bra fråga.
Du sa att du satt ute i din sommarstuga här
ja,
i Himmersta
ja.
Och skrev en sommar.
Ja, jag skrev en sommar. Men då hade jag lite material bakom där också. Så att säga. Men där var jag mer koncentrerad och fick liksom ordning på det.
Men hade du liksom, för det här är ju också intressant hur man skriver en bok.
Ja.
Vissa har ju liksom en story som de tänkt, de gör upp liksom någon slags fundament. Så här ska den... Kapitel 1 ska handla om det och så gör man upp och så skriver man utifrån det. Andra skriver ju och bara skriver och så blir det en bok.
Mm.
Hur gjorde du för att liksom...
Jag var ju tvungen att göra en hel del research, inte minst när det gäller Norge-biten och allt det där. Liksom. Så att det var ju en hel del att ta reda på, fakta helt enkelt. Jag gjorde en resa också till Trondheim.
Ja, det var i Trondheim
ja,
då?
Det var där hon var.
Jättevacker plats.
Ja, det var jättevacker. Sen utföljde sig också, hon åkte till Mallorca, det är också beskrivet i, och det är liksom, det var en slags, det är slutet på boken.
Ja,
så att det är liksom, men hon skrev alltså, hon tog mycket foton och hon skrev lite korta så där, så det fanns hela
tiden. Så hon var duktig också på att dokumentera sitt liv?
Ja, hon dokumenterade, men hon skrev liksom sagor och sådär, så att hon, det är liksom det låg väl i släkten lite.
Men filosoferar hon om livet också? Eller eller fann hon sig i sitt öde liksom? Hon blev gift med den här mannen, det blev som det blev. Och för det här, den här liksom, frågan du ställer, ja, varför hon blev olycklig, har du fått svar på det?
Nej, det är väl, alltså, nej, hon kunde liksom inte riktigt, hon kunde ju aldrig riktigt förstå varför det blev som det blev. Så att det liksom, hon kom ju så, ja, hon ville så att liksom,
hon ville så mycket.
Och kanske problemet var väl lite att hon var lite ganska romantiskt lagd och liksom det kanske liksom att hon hade någon, kanske lite någon idé om att det skulle vara ändå på ett visst sätt, att det skulle där, det liksom, det förverkligade, det blev inte riktigt så där.
Varför skilde hon sig inte från sin man om hon inte älskade honom?
Ja, och den frågas ställs i boken också.
Ja.
Och det är liksom att det här att, ja, hon var, hon jag vet inte, hon, det är väl liksom att, jag vet, om det var att hon inte kunde liksom ta det steget, eller att liksom
det
beskrivs som hon träffar en vän och pratar, ja, om det här, men hon kan liksom inte riktigt ta det steget, och det är väl lite gå till, det är också en annan tid, för det var inte lika självklart, nu skulle man gjort det ganska snabbt kanske bara liksom, när man märker att det här funkar inte. Men det var ju ett annat sätt att tänka trots allt då. Och men det var ju också en, det tar jag upp i boken också, det var liksom en undran hos, varför säger någon utomstående liksom, varför skiljer du inte liksom. Ja. Men det var ju också, hon hade ju varit gymnastikdirektör så där, hon hade det var en kort tid och hon hade liksom inget riktigt jobb och allt det där liksom. På ett sätt kanske man var lite fast också då, ekonomiskt att säga.
Ja.
Krävde en hel del för att liksom ta det steget.
Ja.
Och sen kan man inte riktigt, jag har försökt tränga in i deras liv lite grann, men samtidigt inser jag ju att det är mycket som jag, väldigt mycket som jag inte vet.
För var man speciellt duktig på att prata om sånt egentligen förr? Pratade man verkligen om känslor på samma sätt? Var det liksom inte väldigt mycket äktenskap liksom? Vad är det som gällde? Och
ja.
Uttryckte hon sina känslor och...
Ja, jag tror inte de, jag syns som, alltså makarna emellan, tror jag, när den första goda tiden hade tagit slut så att säga, alltså, då var det väl inte så mycket förtroenden så där de emellan, det tror jag inte. Men sen hade vi ju, var ju min morbror och mormor,
din mamma och morbror. Ja,
förlåt, ja. Så där, det var inget, det liksom, det fungerade bra med Otto då, liksom ändå. Så att kunde vara lite irriterad på honom. Han hade ju fortfarande lite stolthet. Mm. Så men... nej, men jag tyckte det var bra om honom som sagt. Och det var liksom ingen... Jag upplevde inte det. Sådär. Han var lite... Sådär, lite tuppkammen.
Tuppkammen?
Ja, ja, lite så.
Vad har du själv lärt dig på det här skrivandet och det här... Liksom, för det är någon slags släktforskning du ändå sysslat med i någon lite mer djupare variant.
Ja, det kan man säga. Mm. Förlåt, vad sa...
Vad du lärt dig i det?
Ja, jag har lärt mig att det tar tid.
Vad är det som tar tid? Skrivandet eller forskandet?
Ja, forskandet. Men det är ju... Ja, forskandet på ett sätt kanske, det gäller att hitta saker. Men det är liksom sen att få ihop det är ju ändå liksom en... Ja, det är mycket, man får pyssla ganska mycket och det är lite skissartat först.
Ja, man skriver lite rått först.
Nej, man börjar inte direkt sådär bara, utan det är liksom, man försöker få ihop det och man märker att vissa saker, nej men det där funkar inte. Det är liksom, så att det, man blir ju lite trött på sig själv efter ett slag lite grann. Så att det blir, man måste ibland komma kanske ifrån också, men det har också varit väldigt viktigt att sätta av tid. Som jag gjorde här då i stugan. Här.
En hel sommar?
Ja, i stort sett. Man liksom koncentrerar sig. Det gick inte liksom att bara plocka in det då och då.
Utan man måste hålla på.
Man måste ha det samlat och fick resten av familjen respektera det. Jag hade liksom
en halvdag.
Ja, en halvdag liksom. Ja. Sådär. Så kan jag vara, sen var jag, kom jag ut från mitt gömsle och kunde vara som, mer eller mindre som vanligt igen då.
Och säg vad boken heter en gång till.
Ja, Ballad i morgonsken, dansad med kuliss.
Och varför heter den så?
Ja, det är liksom ett citat från henne själv då. Hon beskriver liksom det hon är ju...
Hennes positiva tid?
Ja, alltså det här med att det, hon har det liksom. Det var den, det var hon, det är hon som har myntat det här liksom i ett sammanhang då, att det är så hon gör en dans då som är så här, och hon dansar den här morgonsonaten.
Ja. Och den här boken som är då skriven av dig, Bo Wessel,
ja.
Den finns att köpa nere på Tyresö bokhandel.
Ja, den finns där, det gör den faktiskt. Ja.
Vad jättebra. Vet du vad, nu har en halvtimme gått.
Nej,
ja. Var det? Du trodde inte.
Nej, jag trodde inte.
Är det något mer som vi ska sagt som du inte har fått säga? Som vi inte fått med?
Nej.
Du fick en bra recension, såg vi i bibliotekstjänsten.
Ja, just det. Ja. Jo, den, det var ju roligt att
den
få.
Den skulle du kanske kunna läsa upp så vi får höra hur andra ser på din bok.
Ja, är det lagom långt?
Ja, eller? Det är jättebra.
Det är bra. Ja, då tar jag rakt upp och ner här. Författaren är barnbarn till huvudpersonen i boken Rut Holmén, mormodern som levde mellan 1893 och 1962. Hon dog när författaren var 11 år. Boken har han grundat på klippböcker, brev, fotoalbum med mera, och det som familj och släktingar berättat. Han har valt att inte skriva boken i kronologisk ordning, vilket innebär att läsningen blir spännande. Det börjar till exempel med en resa till Mallorca. Rut flyr ett tradigt, långvarigt äktenskap med en synnerligen otrevlig man. Och resan är i slutet av hennes liv och dör 3 år senare. Genom umgänge med resenärerna får vi Ruts tillbakablickar, tankar och insikt i hennes liv. Och så småningom rullas hela livet upp. Uppväxt, skola, dansens plats i hennes tillvaro och den stora kärleken som sviker. Och själv undrar hon över varför hon som skulle vara så lycklig blev så förfärligt olycklig. Läsaren får svaret i boken.
Åh, trevligt. Ja. Tack så hemskt mycket, Bo Wessel. Vi hoppas att många tyresöbor går och köper den här boken då i bokhandeln.
Ja, det vore roligt. Framförallt att de läser den.
Ja, exakt. Ja.
Det vore roligt. Mm.
Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.